Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det har faktiskt hunnit bli tisdag den 31 maj sen sist vi hördes. Vi skulle ju givetvis gjort ett måndags Toto igår, men jag såg på Twitter att du skyllde på byggarna här och kontorsrenoveringen.
Jag tänkte att du skulle spela med. Ja. Nej, men faktum är att igår så stod
jag hade kunnat trigga in ett avsnitt, men alltså, den flytt jag genomgick igår.
Det du inte visste var att hela studion stod på ett jävla bäverbo igår.
Jasså?
Jajamensan, för att ja, men det skulle fixas med el och grejer. Så att jag visste inte ens om vi skulle ha el. Så okay. Det var ju faktiskt lurigt. Men jag lät dig ha lite dåligt samvete som att det var du som skyllde på flytt och så vidare.
Jag förstår.
Det var taskigt av mig, men å andra sidan så hade du också dina bästa 48 timmar i livet innan.
Du känner ju mig och vet att jag är en väldigt... liksom, stark person på bakfyllan. Så det var ju absolut inte någon bakfylla som gjorde så att någon handduk skulle kastas in. Utan det var en flytt igår för mig som startade 07:30 någon gång. Höll på ungefär till 22 igår. Fortsatte tidigt i morse. Så att det är...
Det var ett tag sedan du satt i från bruket i Bögringen och sa idag är man inte stark.
Nej. Precis.
Det var några år sedan.
Så ser det ut.
Men sen dess har du jobbat upp ett otroligt pannben dagen efter.
Verkligen. Men som du var inne på, vilka jävla dagar man hade. Det började ju redan i lördagskväll då, med Champions League-finalen. Eftersom den slutade som den gjorde för min egen del rent spelmässigt. Jag spelade ju Real Madrid till final och att de skulle vinna hela rasket redan i höstas. Mm. Efter den där torsken mot Sheriff i hemmapremiären på Bernabeu. Då gick de upp till, jag spelade dem både till 27 och 24 gånger, till final 14, 12 och 10 gånger. Den blev ju klar efter City för 3-4 veckor sedan. Så att då så. Var det ju ding, ding.
Inte bara att du gick i mål med sändningarna, ni har gjort Champions League. Din första, C-mores första, det har varit en otrolig säsong och mycket nytt såklart och sådär. Mm. Så satt du även på vinnaren och en del deg som skulle in.
Jajamän, och så följer man upp det då med elitloppsfrukost hemma hos Robin Avelan. 8.30, ja. Bygger lite system. Man har jobbat Etonan hela våren. Jag spelade ju Etonan redan i januari, februari.
Men hur mycket, det var någon som skrev? Ah, det var det jag tänkte kolla. Alltså, var det jubel också från hans sida? Eller har han varit inne med hagelbakarna och spelat en massa skit också?
Nej, men framförallt så är det väl såhär, anseendemässigt. Och att han stack ut hakan tidigt. Och han har ju också sett hur Hail Mary bjudits in och droppat ner i odds och hur Don Fanucci sett har spänt bågen.
Jag tänker också på sättet liksom.
Gocciadoro har kommit och sagt att Vivdvajsa är bästa hästen i loppet. Och
jo, men jag tänker på det här crescendot. Alltså, man kan ju vinna på olika sätt. Jag menar så här, ledning från start till mål för hästar eller då för Liverpool som har varit slaktbra hela den här säsongen. Hade kunnat varit City också. Men liksom, kanske då de två bästa lagen i världen så som det har känts under säsongen. Och sen så vinner man med 2-0 över Real i finalen och man har suttit på Liverpool. Det är en sak. Men sättet Real Madrid vinner den här Champions League-titeln på, åttondel, kvart, semi, final också ska sägas, med de marginalerna som de har med sig. Och sättet också, hästjäveln vinner elitloppet på med galopp i bortre kurv, liksom, det ska inte gå.
Dels för egen del, men också att Örjan hoppar med Don Fanucci sett när bilen släpper. Ja. Alltså det sker ju en gång på 100. Att Örjan drar en startbrasa i finalen med en 1,78 favorit. Alltså det kommer man nog inte ta pröjs på jättemånga gånger till. Så att, det var ju fan en otrolig helg. Vi rullade vidare från Valla in till Sturehof. Värmde upp med skaldjursplatån.
Jag såg det.
Inför din, min
och Pintorp. Ni fick också in köttet samtidigt, noterade jag.
Ja, men köttet var till Rabban.
Det
är ingen skaldjurs person.
Nej, där var det regnbåge och kött.
Ja, Erika tog väl regnbågen och Rebban köttet. Och så kalasade jag och Friberg och Danne och Avelan och...
Isak?
Nej, Isak var inte med. En kille som heter Emil.
Ja.
Vi körde skaldjursplatån och kavian där.
Ja.
Så tänkte jag, fan vad fint det här. En uppvärmning innan vår sittning med Pintorp. Men så slog det mig när jag satt där också att du kom ju ihåg vårt bett Milan mot Spurs.
Ja, exakt.
Jag tror vi körde 11 lax för att hedra den gamla insatsen då på Östersund. Inte 10 utan 11 lax. Så att vi får väl bjuda varandra.
Vem vinner en titel först av Spurs och Milan? Det var ju bettet.
Och på något sätt så lyckas Pintorp bli den enda vinnaren.
Ja, exakt. Han betalar ingenting.
Ja, alltså det var en ruskig jävla helg att avsluta säsongen med. Jag skrev det på Twitter igår. Tack till alla som både har kollat Champions och Fotbollssöndag Europa och varit med hela säsongen. Det var otroligt roligt att gå i mål med dels en final och en elitloppsfinal och pengar in på båda dagarna. Men samtidigt också lite smolk i bägaren. Sett till hur finalen blev. Om vi då ska liksom hålla oss till det rent fotbollsmässiga. För att det är ju svårt att göra en studiosändning runt en match där det händer så mycket som är så lätt att hänga med i via sociala medier. Men när man står i studion då är det något helt annat. Liksom. Man
måste du hade behövt mig att hålla i handen under de där 48 minuterna så hade vi kunnat liksom snacka om allt möjligt.
Ja. Nej, men du fattar vad jag menar.
Såklart. Jag sitter
inte och följer feeden och flödet och ser liksom de här tårgasfilmerna.
Jag tycker det gjorde ni bra. Där fick redaktören, följde väl mitt Twitterkonto där som jag uppdaterade och de filmerna kom in. Och det var jättebra för då fick man se, här är det strul. Men jag tänkte bara säga det, alltså att om man gör en sändning bara så folk fattar det, en sån där införsändning så är ju allting till och med ner på sekunden liksom planerat och man gör rep innan och liksom går igen och gör en hel sändning innan sådär. När man helt plötsligt får 10 minuter extra, då ska ju ändå de trots allt fyllas med någonting.
10 minuter är ju en evighet.
I tv-världen...
45 minuter som vi fick köra
hur mycket som helst.
Körschema löst.
Ja, i stor-tv. Alltså det är ju inte att sitta och göra en watch-along som jag har gjort en del under EM där man sitter och surrar lite skit med Jesper Ekstedt, utan det ska ändå göra.
Nej, men alltså, vi kan inte börja lista liksom, vi kan inte börja lista favoritpizzor med Fimpen.
Det går liksom.
Alltså, nej. Kim Vichén
listar... Det hade i och för sig varit kul om du sa vi ska ringa upp Fimpen då.
Kim Vichén listar de 10 bästa soundtracksen till 80-talsrullar. Alltså det går liksom inte att winga det bara.
Även om det hade varit jävligt fint. Men det hade,
och oväntat.
Ja, det hade kommit in många mejl till TV4. Ring upp Jesper Ekstedt. Sitter lite på fyllan här på FaceTime. Var är du någonstans? Jag sitter på Läckerbita på Södermalm. Mm.
Nej, precis. Så att de ska fyllas, de där minuterna.
Ja, men det är ju bra, jag skulle säga.
Samtidigt som det då är väldigt, väldigt svårt också att dels veta vad man faktiskt kan kommunicera ut som är bekräftade uppgifter, som inte bara är hörsägen och som inte bara är rykten. Och så. För det ska man ju också veta att 2022, det tidevarvet vi lever i, det är jävligt många som tycker det är jävligt kul att på sociala medier och inte minst på Twitter bara sprida liksom skitsnack. Bara skicka in bilder och filmer och photoshoppa grejer. Alltså bara för att liksom röra runt i grytan som de tänker.
Man kan inte använda sociala medier, bara ta en tweet och vara helt okritisk till det.
Nej, precis.
Man vill ju helst gå, då blir det ju som i Mino Raiola, höll jag på att säga. Men alltså, sådana saker händer ju. Ja. Man liksom tar död på folk till och med på sociala medier. Och det tycker jag ändå att ni gjorde bra.
Ja. Men i det så är det samtidigt jävligt svårt att veta att okej, är det ett stök? Och för det som nådde mig initialt, det var ju från Lasse, eller om det var från Frida och Olof tror jag, deras pitchside-rapport, så kommunicerades ju bara att det är fortfarande väldigt många tomma stolar. Så att det känns tveksamt om vi kan komma igång på utsatt tid, för det är så många som ännu inte har kommit in på arenan.
Och då tänkte man ju att det var såhär fulla Liverpool-supportrar som inte har tagit sig till arenan i tid, trots att de har sagt till. Alltså det var ju lite de första ryktena som kom på sociala medier också.
Och att eftersom Kim hade, jag vet inte riktigt varför, men Kim hade satt sig och tittat igenom hela den här tutorialen på hur man ska gå igenom säkerhetskontrollen med allt vad det innebär post-corona och med misstänkta med terrorinformation
han satt på.
Ja, absolut. Men när han då berättar att ni förstår inte, alltså vi pratar det är en 8 minuters process per näsa som ska in på den här arenan. Så börjar ju jag då, dels som du är inne på, att man kanske går ut och ber folk komma i tid, men herregud, folk som kommer en halvtimme innan avspark tänker att vi är väl i tid. Det är väl ett par vändkors vi ska igenom. Så att när det snacket började så kände jag att det är väl inte farligare än så. Sen så fattar man ju hela liksom vägen från strax innan nio och sen det som man hinner se själv under de korta avbrotten man är borta på Twitter, att ja, det här kan ju absolut bli en rejäl jävla Hillsborough-katastrof med galler och flaskhalsar och påtryckningar och rusningar och folk som blir pepparsprayade och tårgasade som drabbas av panik. Och det förstod man ju sen också, att det var ju ett riktigt jävla liksom mayhem från då fransmän som var där bara för att sjöröva och råna och misshandla för att liksom leva ut någon jävla nu är det bara stökjulafton här. Samtidigt som att det då var jättemånga
Vattenfestivalen
där,
all over.
Ja, det var väl jättemånga där med fejkade biljetter, som krängde fejkade biljetter, som inte hade biljetter. Men jag kan bara liksom summera det med det totala jävla arrangörshaveri som det var. Jag tycker att det är beklagligt att supportrarna får fortsatt även liksom fortsatta kritiken från franskt håll, inte minst. Jag såg att Jürgen Klopp här fick en jävla käng av, om det var franska inrikesministern eller vem det var, att sitta och uppmana Liverpool-supporter att ta sig till Paris utan biljett. Jag menar, det måste väl en Liverpool-tränare kunna få göra, att säga, hej, det är slutet på maj, vi är i Champions League-final. Det finns massa liksom fanzones och det är en metropol.
Hade väl hela jävla Eiffeltornet-området.
Ja, alltså kom och festa och kom och stötta oss.
Rydelapp, hallå?
Ni är med Jula oss apan. In spirit, även fast ni inte är på arenan. Det måste man ju kunna få göra utan att man ska liksom hängas ut som någon som uppmanar till någon jävla läktarkatastrof.
Jag fick det tidigt. Jag hade en polare som var på matchen och skulle in på Liverpool-sektionen, som bara skrev att så här, det är total kaos. Alltså, frågade om han ens kommer in på den här matchen, och han var tidig. Han hängde liksom inte vid Eiffeltornet fram till 2 timmar innan match, utan det var så här, vi går in 2 timmar innan typ. Och han hade åkt på tårgas 2 gånger för de bilderna som kom ut var ju mycket tårgas liksom så här, bara rätt i ansiktet på någon gumma. Men det var ju också liksom över hela massor och sånt där. Jag vet inte, har du varit på någon match när det är tårgas?
Ja.
Min första var en Fiorentina Juventus, vad kan det ha varit, 2004 eller någonting sånt där. Då kräktes ju Diego Della Valle på VIP-läktaren. För att tårgasen, det blåste helt mycket, det blåste rätt in mot VIP. Och det var på bortre långsida utanför som de sprutade tårgas, där då hundratals Fiorentina och Juventus-supportrar drabbade samman. Sebastian Frey, han stod och kräktes på planen och så. Så att även om du inte direkt sprayad så får du, och då var det ju snack om efter att det var inte tårgas de hade använt, utan det var någon kemisk beteckning nervgas som polisen hade kört med.
Nervgasen är väl next level?
Det var next level, men den brasklapp var otroligt stark.
Brasklapp dock att Freys pizza eventuellt inte hade att göra med nervgas eller tårgas.
Han hade käkat escargot innan.
Ja, eller bara liksom kört hårt kvällen innan.
Ja, en kombination kanske då. Sniglarna skulle upp.
Det vet man inte. Nej, men summa summarum så kan vi väl bara konstatera att det är tur i oturen att det inte gick värre än vad det gjorde. För som jag sa i sändningen, tårgas och pepparspray i all ära, jag har full respekt för det, och jag har sett bilder på folk som har både blåmärken och skrapsår, och kanske framförallt upplevelsen i sig, att det blir ärr och att det blev liksom otroligt jobbiga stunder. Men när det kommer till då liksom antal döda, noll, antal allvarligt skadade som ligger på sjukan, liksom, noll, vad jag har förstått, så är ju det, känns ju ändå som det absolut viktigaste.
Vissa bilder med trängseln just som man tyckte kändes lite obehagliga där precis innan. Och det var ju då folk började skriva, det bara hoppas att någon inte dör. Ja. Då förstod man ju allvaret i det.
Men jag hoppas verkligen att så här efter coronapandemin, när vi nu ska förhoppningsvis tillbaka till en lång framtid av fullsatta läktare igen, att det här får fungera som inte bara en påminnelse, utan liksom en första genomlysning, en inventering, en utredning där man liksom så här, nu gick det jävligt fel, men som tur var så klarade du oss undan den absoluta katastrofen här. Men det här kan inte liksom, det kan inte ske igen, och jag hoppas verkligen att UEFA fattar det, och att de inte nöjer sig med att sitta och skylla på supportrar eller pika Jürgen Klopp för att han uppmanar Liverpool-supportrar att ta sig till Paris även fast man inte har biljett.
Och nästa år så skulle ju den här finalen spelas på Wembley, men i och med corona och Istanbul-finalen
Turkarna har väl blivit av med typ 3 finaler nu.
Ja, nästa år förhoppningsvis då för deras del så ska den spelas på Atatürk i Istanbul. Så det är ju, bara det är ju mäktigt som fan. Jag har ju en Champions League-boll hemma med Istanbul på finalboll. Varför säger jag det? Det har jag ingen aning om. Den känns ingen, exklusiv på något sätt.
Det är ingen jättefet memorabilia.
Det är det sannoliken inte. Alltså, man sitter inne på en boll. Så. Men i och med att finalen aldrig spelades så känns det ändå som att den har någonting, den här jävla bollen.
Ah, du menar som en feltryckt skiva.
Exakt, är du med? Om 30 år.
Har du B-singen där den här låten exakt, är på? Det finns exakt. Bara 100 sådana ex.
Exakt. Ja. Känns som att turkarna i alla fall har koll på läget när det gäller...
Känns också som att den finns ju upptryckt i så jävla många kopior.
En miljon kopior eller någonting. Minst, inte en. Alltså, 100 miljoner bollar kanske finns.
Replika heter det väl alltid när det kommer till fotbolls.
Ja, men i det här fallet är det ingen replika utan det är originalbollen. Så att, alltså den dyra, den som man verkligen spelar med all teknik inne i alla lager och skit.
Jo, men det finns ju också repliker som bara är rena kopior.
Ja, ja.
De hade ju Visbånga IS till, vad heter den, Jambalaya-bollen. Nej, inte Jambalaya, Jabulani. Mm. Och då var det så här, det här är inte riktigt Jabulani. Nej, det är en replika.
Det ser bara ut som den bollen. Själva bollen i sig, det är en jävla SO-boll.
Det var så kul. De bollarna, jag tror vi hade 20 Jabulani och 20 då replikor som bara var liksom rena jävla kopior. De hamnade ju i Bacon. Så B-laget fick ju spela med pissbollar.
Bacon-lag.
Fan, jag kan sakna.
B-laget alltså, var ju kul.
Ja, nej men alltså att få säga efter A-lagsmatchen på lördagen eller på söndagen. Ja, det är Bacon imorgon då. Vilka blir det till Bacon på måndag? Parallellt med att A-laget liksom har en riktigt skön efter matchträning på måndag.
Bra känsla.
Men okej, vill du säga någonting mer om läktarkaoset? Nej. Eller liksom arrangörshaveriet?
Nej, det är 20 minuter för länge nu. Och ni är sponsrade av Juul. Ni vet företaget som har funnits sedan 2015 och som har sålt över 200 miljoner måltider världen över. 10 miljoner i Sverige säger en hel del. Vad är då detta? Jo, det är maträtter i tiden. Det är nyttigt, praktiskt, näringskomplett. Som dessutom har minimalt med negativ inverkan på miljön och djur. Det är snabbmat men inte skräpmat. Samtliga produkter är veganska. Nu har jag testat det här i 3 veckor. Jag är ju mitt i liksom en träningsfas, en träningsperiod. Jag har barn så jag vill att det ska gå snabbt ibland när man kommer hem. Jag tycker att det är jättegott att äta varm mat gjord på naturliga ingredienser. Alltså det är en bra känsla. Det finns pastabaserad, det finns en med ris, quinoa, spannmål, växtbaserad och med samtliga, för det är också viktigt, nödvändiga vitaminer och mineraler. Man blandar produkten med hett vatten, täcker över och låter dra i 5 minuter och rör runt lite. Alltså det går jäkligt fort och det är gott i munnen. Det är perfekt som lunch på jobbet eller om man bara ska ta med och tillreda i den här medföljande bägaren. Om man ska ut på promenad eller vad det nu är. Det är långsamma kolhydrater vilket betyder att energin släpps långsamt ut och man håller sig mätt. Det här är dunder, ni måste testa det. Juul alltså. Man får en gratis t-shirt, mugg och fri leverans när man handlar via juul.com/thomas med H. Och koden är TOTTO. Den ger dig även 10% rabatt på ditt köp när du handlar en måltid från Hot and Savory. Så gå in på juul.com/thomas med H och testa nu detta. Koden är TOTTO. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är så satans glad över att återigen tagit Circle K i handen. Vi känns väl liksom... Ja, vad säger du? Det känns hela igen. För ni minns väl fjolåret? Ni minns väl när Circle K lanserade betaltjänsten Blippa bilen? Och allt det där med tankningen blev så otroligt enkelt och smidigt. Jag tyckte det var så jobbigt att gå ur och hålla på drängkortet och hålla på. Vissa kanske har sovit under en sten senaste året och inte har fattat att man kan blippa bilen. Jo, Circle K har gjort tankningen så smidigt det bara går. Man laddar ner en app som heter Circle K Easy Fuel och så skapar man ett konto, lägger in ett betalkort, knackar in sitt registreringsnummer. Svårt? Nej. När man sedan rullar in på någon av Circle K-stationer så läser de av din regplåt, pumpen öppnas automatiskt och när du sen är färdigtankad levereras kvittot direkt in i appen. Allt sköts helt automatiskt så länge du har luren i fickan eller i bilen. Enklare än så blir det fan inte. Så ladda ner appen nu, börja blippa bilen och känn hur Circle K erbjuder en ruskigt smidig pusselbit att addera till era liv. Circle K, vi är jätteglada över att ni är tillbaka hos oss och vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Då så, ska vi fokusera på det sportsliga. Real Madrid är återigen Champions League-mästare för 14:e gången i historien, för 4:e gången. sen 2016. Alltså det är smått sensationellt. Man kanske ska säga femte gången sen 2014 istället. I och med att så många spelare i den där truppen faktiskt har lyft bucklan alla fem gånger. Carlo Ancelotti har nu vunnit Champions League eller då Europacupen fyra gånger som tränare. Distanserar sig från övriga i den där maratontabellen. Han har dessutom lyft den som spelare. För några veckor sedan så vann han La Liga och den femte och sista stora ligan här i Europa som han har vunnit. Jag vet inte vad det finns kvar för lovord att bruka kring Real Madrid och Ancelotti. Men vad kände du när slutsignalen gick? Om vi börjar där kanske.
Ja, men egentligen så här, två tankar som jag haft alltså inför finalen och som jag kände ännu starkare efter. Alltså att det ena är ju det vi har pratat om, alltså Ancelottis man management och det jag skrev på Twitter som jag gillar liksom att ta upp när en lag vinner bara för att hämta hem just den typen av sägning och spaning. Så här, att det är lagen som kan lida. Som oftast vinner titlarna i slutändan, och i det så finns det ett starkt försvar. Det finns en grundmurad defensiv tanke från tränaren som funkar hela vägen. Men där fanns också någonting i slumpen, alltså i de små marginalerna. Att det var högst osannolikt att Real Madrid skulle ta sig hela vägen på det sättet som de faktiskt har vunnit. Jag tycker för övrigt att Salah skott som Courtois räddar inte, alltså han har ju kunnat rädda den med axeln. Han är där med hela armen. Och sen så liksom att räddningen ser bättre ut, att skottet ser bättre ut är ju för att han vill ha bort den från mål. Han vill inte ha någon retur på den. Så då styr han den ju. Så att Courtois har järnkoll på den. Men framförallt om Mané skott och så går in i stolpen så räddas av Courtois. Det är så små marginaler så det finns ju liksom inte. Det är rena. Och jag tycker att man kan ha två tankar i huvudet, men två analyser av det här. Det ena är att Real Madrid vinner Champions League genom att ha haft med sig precis alla marginaler från åttondelsfinal hela vägen fram till att man lyfter bucklan. Men
från Benzemas tackling på Donnarumma.
Ja, det kan man säga, men man kan också prata om lidelsen. Jag läste en tweet, vet inte från vem, tror att det var en spanjor. Menar på egentligen det alla vet om, att idag i den moderna fotbollen så är det väldigt mycket nya ansikten, man vill ha nya värvningar. Vi går in i en sån period nu, Mbappé skulle inte komma, det blir en massa jidder, men varje fönster så vill man in nya spelare i laget. Kollar man på det här Real Madrid året, alltså de senaste 8 åren egentligen, så tycker jag att den här Champions League-bucklan också är en belöning för kontinuitet. Alltså du har Carvajal, Nacho, Lucas, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema. Alltså i kontinuiteten så finns gruppmentaliteten, där finns teamet, lagandan. Alltså där bygger man ju det som är lidelsen. Där bygger man ju det man brukar prata om, att spelare har telepati med varandra i ett försvar. Och vad gör man när man får bollen? Det tycker jag man glömmer bort lite från den här finalen också. Att jag tycker att Real Madrid spelar sig ur situationer där Liverpool pressar högt på ett jävligt bra sätt. De lyckas att andas som många andra lag inte lyckas med. Trots att det inte finns en millimeter egentligen att spela på. För att de är så som telepatiska i sin uppspelsfas när ett lag pressar dem högt. Så här, två saker. Dels då slumpen och marginalerna som de har med sig, men också då i den moderna fotbollen där fan Real Madrid egentligen borde vara ett av de lagen som hela tiden jobbar in nya spelare. Men de har ju inte gjort det de senaste 8 åren, utan de har verkligen byggt den här gruppen, och att de kan vinna med det, det tycker jag också blir härligt på något sätt, och det måste man också kunna lyfta.
Alltså om man bara ska kort fokusera på vad faktiskt Real Madrid har hämtat in de senaste åren, så är det ju mer misslyckade värvningar än lyckade av de få man har gjort. Nu i år satte man ju, alltså fick man ju verkligen träff på Alaba, och jag tycker också att för varje månad som gått så har ju Camavinga, även fast han hade ju en väldigt fin start, men sen så var det ju en höst och vinter.
Han är ju italienskt matchad.
Ja, absolut. Samtidigt som ingen hade ju några krav på Camavinga. Ingen förväntade sig att han skulle gå in och rycka en startplats av Modric eller Kroos eller Casemiro. Han hade dessutom Valverde före sig, tror jag, även centralt. Men han har ju under den här våren verkligen liksom tagit otroligt många steg. Han har ju höjt sin aktie något oerhört. Så att de här två värvningarna, kanon. Men den senaste då får du ju väga in Hazard, du får väga in Luka Jovic. Alltså, det är inte så att de få värvningar Real Madrid har gjort alla har satt också.
Nej, verkligen inte. Men, och jag tror det. Så även när jag kollar på Liverpool så är de på väg att bygga upp just det där. Det långsiktiga kontinuiteten. Vi får se om de tappar Mané till Bayern München nu eller sådär. Om man kan liksom med kikarsiktet hitta spelare som verkligen går in. Och det har de ju visat med all önskvärd tydlighet med Thiago och med Van Dijk och med Alisson genom de här åren. Men de har ändå byggt upp någonting. De är på väg att bygga upp någonting långsiktigt. Manchester City är ju faktiskt också på väg att bygga upp någonting långsiktigt med en stomme spelare som har varit med väldigt länge. Men jag tycker att det är viktigt att lyfta det och att hylla Real Madrid för det. För att det går inte att lida med ett helt nybyggt lag. Det går inte liksom att köpa in spelare för miljarder bara. PSG till exempel, som har bytt väldigt mycket också på tränarsidan. Jag tror att det är det de tappar på i slutändan. Det spelar ingen roll om de har Neymar, Messi och Mbappé i ett anfall. För att det kommer inte hålla hela vägen. För att spelarna känner inte varandra väl. För att gruppdynamiken inte finns där. Och det är ju också någonting som man under framförallt det här året och under våren har fått veta genom rapporter från Paris. Att det är jävligt mycket som inte står bra till i PSG. Därför vinner man inte Champions League. Därför funkar Liverpool. Därför funkar City att vinna titlar. Därför funkar också Real Madrid att gå hela vägen. Trots att det är också marginaler som man har med sig, inte bara skicklighet.
Tycker också ytterligare ett lager i det där är ju att man med kontinuitet får ett band till staden, till supportrarna, till klubben från spelarhåll som jag heller inte tycker man ska underskatta. Nej. Alltså är en spelargrupp 5, 6, 7, 8, 9 säsonger i en klubb, i en stad med samma supportrar, då utvecklas ju också, tror jag, mjuka värden som gör att du har några procent mer att ge ute på plan, att ge av dig själv, att ge av ditt hjärta, än vad spelare som kanske gör liksom sin första eller andra säsong i en klubb och vet att ja, men sen ska jag härifrån och det är den här omsättningen som är. Kolla på tränarpositionen i PSG kontra var Liverpool är någonstans med Jürgen Klopp. Alltså, där är det ju, de tar ju kulor för varandra.
Och dessutom
Jürgen Klopp går ju ut på vilken gata som helst i Liverpool och tar en salva i bröstet för liksom vem som helst.
Ja, men
samtidigt som han vet ju att alla på Anfields läktare går ju ut på vilken gata som helst i Anfield och peppras i bröstkorgen för att liksom undvika att Jürgen ska träffas.
Ja, men man brukar prata om Champions League-erfarenhet när man värvar och att i till exempel och PSG är ett bra exempel att man värvar in mycket Champions League-erfarenhet. Men det är en sak att vara ha varit i ett lag som har spelat och kanske kommit hela vägen eller gått långt i Champions League under många år. Och det är en sak att ha gjort det tillsammans. Alltså det blir så jävla mycket starkare då, den rutinen och den erfarenheten.
Jag tycker också den där erfarenheten verkligen blir utslagsgivande här på plan under de här 90 minuterna. Jag tycker att Carvajal visar upp små 3-4 detaljer i försvarsspelet som är så här, det här är bara en stilstudie i rutin. Han vet exakt hur mycket han behöver knuffa om det är Diego Jota i höften på bortre stolpen i början av den andra halvleken. Eller Luis Diaz är det. Han vet att här kan jag inte gå in och trycka till. Men jag kan gå in och störa lite i höften för jag kommer inte kunna komma upp bredvid honom och nå den här nicken själv. Jag tycker att Toni Kroos kanske gör sin bästa match under hela slutspelet. Han och Modric och Casemiro, men det är sån uppvisning i, kan de ha 400 matcher ihop nu? 450 matcher ihop? Alltså det är så synkat i den där tridenten så att det är löjligt. Jag tycker att Alaba kommer in och håller Eder Militao i handen, för det har ju blivit liksom väldigt tydligt många gånger när Militao ska vara chefen att han inte riktigt är en chef.
Nej.
Han behöver en lugn och trygg och erfaren mittback bredvid sig, och Alaba, det kanske inte är världens mest skolade mittback i och med att han har harvat runt på typ alla positioner som finns i både Bayern München och det österrikiska landslaget. Men här tycker jag han är grym alltså,
ja,
i den här matchen.
Bra.
Men sen så är det ju också Courtois som återigen visar hur jävla långt man kan komma med en riktigt, riktigt bra målvaktsinsats. Mm. Jag tycker det var lite liksom loserlöjligt igen av Klopp på presskonferensen efteråt. Och sitta och liksom så här, inte direkt kritisera Ancelotti och Real Madrid för fotbollen de spelar. Men att börja liksom prata om att de har ett skott på mål och de gör ett mål och det är någonting fel när målvakten blir matchens lirare. Och, ja, men lite sådär Gustav Ludvigsson efter Malmö-torsken i cupfinalen förra veckan som vi pratade om med Hoffman. Att det blir liksom, jag fattar att man sitter där i affekt och jag fattar att man liksom försöker i alla fall påvisa att man själv gjorde en bra insats eller man själv gick för och man försökte med alla till bud stående medel göra match av det här och att man inte behöver liksom vara självkritiska mot att ja, men vi förlorar den här finalen för att vi valde en för defensiv approach eller vi spelar en för dålig anfallsfotboll. Men 10 minuter efter att en buckla har delats ut, alltså, jag är ledsen men det går inte att göra någonting annat än att bara konstatera att bucklan står inte här bredvid mig. Nej. Bucklan är där borta hos de andra. Så det är bara lyfta på hatten och gratulera. Och när man dessutom som Real Madrid i det här läget inte bara har slagit Liverpool i en final utan City över 2 matcher i en semi, Chelsea över 2 matcher i en kvart, PSG över 2 matcher i en åttondel, så finns det heller liksom ingenting man kan peka på att ja, men de fick en bra lottning, de fick en lätt väg fram, utan det här är den absolut sjukaste rush som ett lag någonsin gjort i den här turneringen. I alla fall vad jag har upplevt. Mm. Och jag tror jag kommer uppleva. Mm. För det här kommer inte kunna gå att göra om och göra bättre.
Nej men, och det är ju sådär, man pratar om torra 90 minuter. Alltså en final, en final. Och det är små marginaler och sånt. Alltså en megaprestation. Speciellt då kanske från en offensiv spelare. Eller på gott och ont att vara målvakt. Som förra finalen när Liverpool förlorade. När det var såpa i händerna och sådär. Precis på samma sätt så kan man ju bli avgörande åt det andra hållet som Courtois blev här. Mm. Alltså det är 90 minuter fotboll där kan så jävla mycket. När det är 90 minuter återigen blir påmind. Alltså det är lätt att gå tillbaka hela tiden som ni gör i er sändning. Som vi gör i inför avsnitt. Man kollar på hela säsongen. Vilka har mest erfarenhet? Vilka har spelarna som ska avgöra? Ja, men i det här fallet, hur mycket pratade vi om Courtois innan? Alltså det vill säga Courtois, Alisson, ja, men det är ungefär same same. Men nu var det Courtois som blev liksom den stora vinnaren. Får vi se om det har gjort någonting på ballonlistan som kommer senare avsnittet.
Just det. Ja, det är väl bara att konstatera att Real Madrid vinner välförtjänt sett till det slutspel jag precis rabblade. Benzema, han löser det här som skyttekung. Det blir Courtois revansch också. Jag vet inte om du såg intervjun med honom efteråt. Han var ju väldigt, det var ju hans första. Den här titeln behövde jag för att addera den respekt till mitt namn i fotbollsvärlden som jag tycker att jag saknar. Men som jag tycker att jag förtjänar. Har man inte vunnit Champions League så har man inte vunnit Champions League. Och det finns ju stora spelare som inte har gjort det eller som inte hade gjort det på väldigt länge. Som jagade den där bucklan. Minst Lewandowski där 2020, hur det såg ut på slutvisslan när han insåg att
trött
nu
han
har jag
på
äntligen.
Såg du intervjun när han satt, nu när han ska spela för Polen. Ja. Herregud vad tydlig han var.
Jo, absolut. Samtidigt så älskar man ju Bayern Münchens storkukslugn och självförtroende att så här. Fast, jo men han har kontrakt. Mm. Så att jag vet inte, Lewandowski kan prata hur mycket han vill om att han ska till Barca eller att han är klar med Bayern München.
Han fnös ju åt det där året som han har kvar.
Att han har 1 år kvar på kontraktet. Sen så är ju det utanför Bayerns policy då att de ska spela på utgående i synnerhet när man tjänar som Lewandowski gör. Men jag tror ju inte Bayern München, sett till prestigen man har tagit här i media, de kommer inte böja sig för Lewandowski. Han ska,
de inte
ska veta hur.
De kommer inte bara släppa honom, men han kommer få betala för honom. Ja.
Nej, men det jag menar är att jag minns så väl när Bayern München vann 2020 och Lewandowski för första gången då vann Champions League. Man såg på hans firande, eller icke-firande. Han föll bara ner till gräset och la sig på mage med pannan i gräset och dunkade näven i marken för att man såg att han behövde den här titeln för att ingen någonsin ska kunna mena på att jo, men han vann aldrig Champions League.
Zlatan
har jagat den förgäves i 20 år. Det här är ju en titel som Courtois också vet att den här behöver jag vinna för att inte kunna ifrågasättas när det ska diskuteras med
Mourinho
Andersson och Neuer och övriga målvakter som nämns som de bästa i världen. Så att, nej, det var en jävla häftig upplösning och spektakulärt på alla sätt och vis. Det visste man att det skulle bli, hur den skulle sluta i och med att Liverpool gjorde den säsongen de gjorde. Men jag blev faktiskt förvånad, kanske är fel ord, men det var någonting som ändå kändes lite märkligt i den här bussparaden Liverpool körde i
jag tycker den snarare liksom beskriver kanske vad Liverpool är för klubb och vad de kommer från för historia. För att jag menar, den där hade ju aldrig skett i Madrid. Den hade aldrig skett i Barcelona. Alltså lag som har vunnit Champions League, lag som har vunnit mycket titlar de senaste 30 åren. Alltså att dra upp de vita näsdukarna på Santiago Bernabeu när det står 3-1 mot Zaragoza. Det är det som händer i Madrid. Det är den kulturen, den historien som liksom genomsyrar hela klubben. Liverpool, vi måste komma ihåg det. De har inte varit i den här ställningen när man har chans att vinna kvadruppen. Alltså det var ju Klopp som förändrade hela den bilden. Så att de är i en final, att de var nära på liksom vinna ligan och ändå hade hängt på kvadruppen in i de sista matcherna som skulle spelas för året. Det är ju jättestort.
Absolut. Sen och så ska man ju komma ihåg att Liverpool fram till breaket 80-90-tal slaktade ju.
Jo, men alltså, hur många minns det?
Nej, jag säger bara att Liverpool som klubb, alltså de har vunnit Europacupen och Champions League 6 gånger.
Vet, de är nästa mästare. Det är bortjobbat under alla förluster.
De är väl, kvitterade de?
Nej, jag tror de har 6 var.
Nej, jag menar den ligatitlar i England. De är väl fortfarande en kort bakom United, tror jag.
Vad säger jag, 6 om?
Alltså Champions League och Europa. Milan har 7, Liverpool 6.
Exakt.
Så de hade ju kunnat då gå upp jämsides med Milan. Men jag menar bara, alltså, jag vill bara inte att det ska låta som att vi tror att Liverpool började vinna med Jürgen
jag
Klopp.
Jag förstår det. Så att, men jag
det är
tror
en
jävla
slaktarförening över 130 år.
Absolut. Men det som har varit sedan 90-talet och framåt, det är trots allt en klubb som har haft jävligt tufft och som bara nu precis på slutet har börjat vinna igen. Och sättet de ändå genomför hela den här säsongen, det är heller inte länge sedan det var en katastrofsäsong. Alltså förra året, kommer du ihåg när vi stod där, alltså det här målet som flera har twittrat som var så jävla viktigt, som tog Liverpool till Champions League. Det är,
som Alisson brunkar in.
Som Alisson brunkar in, det ska vi inte glömma. Och jag vill bara inte vara historielös. Titta på det där firandet, garva som många gör och mena på att så här, vad firar ni? Ni kom tvåa. Vad är det för jävla losermentalitet? Det är ingen losermentalitet, utan det beskriver vad Liverpool har varit de senaste 40 åren. Jag tycker att historien är intressant. Jag tycker att historien beskriver väldigt mycket vad en klubb är. Och det här är Liverpool.
Absolut. Jag sa inte att det var liksom lusigt gjort.
Jag säger till alla som twittrar om
jag
det.
Jag sa att det var anmärkningsvärt. Jag sa,
till dig.
Jag sa att det kändes märkligt att på Solvalla nås av de där bilderna. Och känner bara, vad fan?
Jag kan förstå hur stämningen var med Avelan och Isak och Friberg och gänget. Men jag vill inte vara ignorant i det här fallet, för jag tycker att det är lite ignorant att inte förstå varför det firandet kommer.
Nej, och dessutom ska man ju förstå att Liverpool har inte haft en jävla lugn stund sen de vann ligacupfinalen i breaket februari-mars. Så de har ju heller inte liksom kunnat fira någonting någon annan gång. Det fanns inte tid och utrymme att fira FA-cup-titeln heller. För man skulle in i en finalavslutning med både Premier League och Champions League. Mm. Så att nu blev det bara inom citationstecken då, två bucklor av fyra möjliga. Det blev dessutom de kanske två liksom minst tunga i och med att Champions League och ligatiteln, i alla fall för mig, väger lite tyngre. Vissa menar ju på att FA-cupen, det är ju liksom fotbollens heliga graal.
Men sätt den sportsliga utmaningen i alla fall.
Thomas sitter och fnyser åt FA-cupen.
Nej, men sätt den sportsliga utmaningen.
Exakt, exakt. Men jag kan ju definitivt köpa att även fast det slutade med förlust i Champions League-finalen, även fast det slutade med en andra plats bakom City i ligaspurten, så har ju Liverpool stått för en otrolig säsong. Ja. Så jag kan verkligen tänka mig att tiotusentals, hundratusentals, jag vet inte hur många som kantade gatorna i hela Liverpool när den där bussen rullade genom stan. Jag kan tänka mig att 99,9% de stod där av genuin känsla att de ville hylla sina spelare, sitt lag, sin klubb, även fast
inte bara titlar.
Matchen innan.
Tack för den här säsongen. Ja. Tack för alla minnen ni har gett oss. Minnen för livet.
Även fast matchen kvällen innan slutade med förlust.
Exakt. Det är också minnen för livet. Alltså, och det här är ju supportrar som är vana att förlora titlar också. Och att framförallt inte vara där.
Och Jordan Henderson skrev väl på Twitter. Jag förstår att det låter sjukt. Eftersom vi förlorade Champions League-finalen dagen innan. Men det här blev fan en av mina bästa dagar i livet. Ja.
Och det förstår jag att han känner. Och, alltså, tycker snarare att det var härligt. Det är, alla klubbar har sin kultur. Alltså, du har de vita näsdukarna trots att man vinner. Och du har ett firande trots att man förlorar. Men är inte det man brukar säga är härligt? Att det är en ombytlig och annorlunda fotbollsvärld. Alla kan inte vara likadana. Det hade varit jävligt trist om alla var Real Madrid.
Sannerligen. Men vi lyfter i alla fall på hatten för marängerna, för de mesta mästarna som nu alltså har 14 inteckningar på den där bucklan med de stora öronen.
Herregud, jag satt och kollade på Pisa mot Monza.
Ja, ska vi stänga Champions League och röra oss mot det övriga som har hänt fotbollsmässigt här senaste
dagen? Men jag menar bara på att det är liksom olika världar man lever i. Även om man är liksom på toppen av fotbollen och spelar de tuffaste matcherna och konkurrerar om de bästa, finaste titlarna, så är det olika världar och det är olika supporterkulturer. Men det finns ju också andra världar, som till exempel ett kval till Premier League, vad den kallas för, miljardmatchen eller? Och så har du ju kanske, visserligen inte miljardmatchen, men för en klubb rent historiskt, eller för två klubbar då, både Monza, även om Pisa varit där tidigare, och Pisa, så betyder ju, ingen brydde sig om pengarna, så att säga, att gå upp i Serie A, utan det senast Pisa var där var 90-91. De har ingen lång stor historia av att vinna, över att vara i Serie A överhuvudtaget. Och så Monza då med nyrika ägare Berlusconi Galliani vid rodret, som på 4 år har tagit sig till den här finalen. Det är back-to-back-segrar i ligor.
Får jag bara fråga lite, nyfiket? Ja. För jag känner inte att jag har benkoll här, och jag tror inte speciellt många lyssnare har det heller. Berlusconi, hans roll i Monza är då president,
samma.
Men han är inte ägare.
Jo.
Okej.
Okay. Hans fond är ägare. Ja. Men det är Berlusconi. Ja.
När du rabblade det så lät det som att det var olika parter. Ja, hans ägare, och så finns det Berlusconi.
Han äger Monza.
Han äger Monza.
Ja, och med all önskvärd tydlighet i alla intervjuer så är det liksom tack till presidenten som har gjort det här möjligt. Och, ja, han hade väl
han har väl ganska många exisar, för att använda slang kring miljarder på kontot ändå.
Ja, nej, men definitivt. Och han har ju större resurser än flera Serie A-lag har.
Ja, men som du säger,
alla möjligheter.
Berlusconi liksom skiter i. Vad är det ens för klirr i kassan att gå från Serie B till Serie A?
Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket det är. Nej, men det är inte i närheten av det. Om det är miljardmatch, så är det miljonmatch. Ja,
det är inga pengar som grusar Berlusconis horisont. Så
snabbt från höften 100 miljoner.
Svenska.
Ja.
Ja. Nej, men, ja.
Sen kanske 300 eller 500. Jag vet
eller 80.
Inte, men, eller 80. Absolut. Så skulle det kunna vara. Ja. Men Monza har ju resurser som inget annat Serie B-lag har haft.
Och får jag då bara fortsätta?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mina nyfikna frågor här kring Berlusconi och Monza. Alltså, post Milan så hade ju Berlusconi ganska många jobbiga år, inte minst då liksom politiskt, och hur han, ja, men upplevde jag i alla fall, nedmonterades och nästan började drivas med. Och han kändes ju lite liksom, det är läge att kasta in handduken nu, Silvio. Alltså för ditt eget bästa. Jag kommer ihåg när Jennifer Wegerup gästade oss och pratade ju lite om det här också då. När klev han in i Monza?
Ja, men det var för 4 år sedan.
Okej. Okay. Och då som att jag ska göra Monza till mästare eller jag ska bara ha lite kul? Eller...
Ja, men jag tror att det var en kombination från början. Men sen så är det väl så med vinnare, som Berlusconi också beskriver sig själv efter matchen i intervjun. Men en vinnare så kastar du in ett nytt projekt. Oj då, hoppsan, det här kan vi. Och så har du Galliani där också. Och kan ju värva till sig spelare som Balotelli och liknande. Och resurserna finns. Så totalt så har de spenderat 750 miljoner på vägen till Serie A då. Och det kan ju låta som ingenting. Om du jämför med framförallt Premier League.
Det är det är nästan halva Jack Grealish.
I Serie B går ju 6 klubbar i konkurs inför varje säsong. Liksom varje år. Så att det är, man vänder på varenda krona. Trots att det är liksom andra ligan. Mm. Man har haft också väldigt tufft under corona många klubbar. Så alltså den satsningen de gjorde inför förra säsongen som var debutsäsong då i Serie B, den var enorm. Och så lyckades man inte, man hade ju allting i egna händer, var det Perugia eller Padova man mötte i alla fall. Man hade allt i egna händer men lyckades fumla bort det och så kom man till det här långa jävla kvalet, svåra kvalet. Om du kollar på en sån här match liksom, i Serie B-playoffen, det är så mycket jidder. Varenda situation, det förstärks i varenda situation. Alla står upp på bänken.
Många 60-talister de är på domarna är hela tiden. Som inte hade klarat av
alltså,
många halvlekar.
Visa den här för HK. Alltså, du vet, han skulle han kräks alltså, rätt ut. Som Sebastian Frey efter liksom, en snigellunch och tårgas. Det är liksom kaskadspya. Ja. Och den här matchen var ju såklart inget undantag. Och så hade man ju dessutom då gjort om reglerna till i år. Som i det här fallet gynnade Monza. Så det var ju mycket ladri in i tjuvar och sådär. Men,
och vad var det för regel?
Regeln var ju att det laget som jag sa förra sändningen. Liksom att det laget som har placerat sig bättre i ligaspelet. I det här fallet då Pisa på tredje plats och Monza på fjärde. Så Pisa hade historiskt då fördelen att trots att man förlorade med 2-1 i Monza. Vinner man hemma med uddamålet så går man upp. Det går inte till förlängning. Men i år så hade man tydligen gjort om det. Jag hade missat det. Så att det var inga bortamål. Så vinner de med uddamålet. Då går det till förlängning. Det var liksom bestämt innan. Står 2-2. Pisa sätter liksom på övertid. Eller sista minuten. Sätter 3-2. En jävla projektil. Och hela jävla stadion står upp. Och man får med sig hela arenan. Och tänker att nu tar Pisa det här i förlängningen. Normalt sett så hade det varit ett Serie A-mål. Men i det här fallet så blev det bara förlängning. Och där är det då dansken Jytskär som blir avgörande. 32 bast
överallt.
Dansk kliver in och avgör.
Dansk dynamit.
Lagkapten Birindelli i Pisa slår en horisontell passning rakt som sista man. Liksom, där Jytskär bara kommer att ta bollen och sätter den.
Är det någon, det är inte den Birindelli?
Du tänker på Alessandro Birindelli.
Precis.
Som spelade i Juventus 97-2008.
Mm.
Son.
Nej!
Filio d'arte.
Är det sant?
Jajamensan. Han är också lagkapten i Pisa. Oh, han spelade där genom, han är född 99. Ja. Och har spelat i Pisa då sen han föddes. Pappa Alessandro Birindelli är från Pisa så att han flyttade ju liksom hem.
Och Pisa hatar vi.
Pisa merda.
Ja, men okej. Okay. Och så Jytskär. Dansk dynamit.
Ja.
Han vänder. På steken.
Det är såna
och löser det här för Monza.
Ja, och han är ju då framspelad av Alessandro Birindellis son.
Alltså, åt fel håll då?
Exakt. Han slår en indianare.
Aha.
Rätt in i banan.
Åh nej.
Alltså sista man slår en helt horisontell passning liksom, där han bara kommer och tar den, bryter den och sätter den. Birindelli, men coolt. Född 99, gjort Pisa genom hela sin karriär. Ung spelare men redan lagkapten i Pisa.
Ja, men nu då eventuellt knäckt.
Ja,
dömd, alltså, fälld,
nej, men knäckt. De var ju så nära.
Chicago-modellen.
Tränaren, liksom, han gråter efter. Alla gråter ju. Och man kommer så jävla nära. Den Serie B-arenorna, det är liksom som att vara på... Det är liksom som att vara på Spånga IP på ett sätt kan man ju tycka. I stora arenan, Garibaldi och sådär. Men
det är som att det är 1993.
Ja, exakt. Det är väl det som är. Och där alla egentligen i Pisa fattar att nästa år, då kommer ju... kommer Genoa ner och, ja, men du vet, det kanske var vår chans det här. Så att det är så mycket liv och död i de här matcherna, det är så mycket känslor och så mycket som händer, och sen är liksom Galliani Berlusconi in i omklädningsrummet, det här omklädningsrummet från 1953 som knappt är renoverat sedan dess, och intervjuer, man ser liksom att det är provisoriskt uppställt, även om det är den här reklamskylten bakom. Folk typ trängs och går i vägen i intervjuerna. Det finns ingen riktigt mixad zon.
Man vet ju att Berlusconi och Galliani också tycker att det är lite ovärdigt dem.
Nej, men det alltså, roliga, Galliani i hans intervju säger att il presidente volandar via, han vill åka, hans helikopter står redo att åka i, alltså han får liksom skynda sig från intervjun.
Bort från den här gyttjan, ja, bort från pöben och patrasket. Vi liksom, det här är firma Berlusconi och Galliani, vi har tagit Milan till toppen.
Ju, de är ju av, som personligheter, Berlusconi är ju av en tyngd som liksom inte går att ta på. Det är liksom Donald Trump i USA. Alltså det är maxat i, han är maxad i Italien.
Också väldigt väntat att direkt skulle börja snacka Zlatan. Att han eventuellt då ska till Monza.
Ja, det ska han ju inte, såklart. Men, ja.
Jag vet inte hur mycket vi pratade om Zlatans knä och att det nu verkar som att han ska satsa vidare.
Ja, det var ju så här, Milans kommunikation liksom var ju att han är borta 7-8 månader. Ja. Det var inte att nu är det över.
Nej, och jag menar det, allting talar ju för att han ska liksom gasa vidare.
Men du såg Instagrammeddelandet från Zlatan där han såklart på juggevis kryddar saker och saltar saker och ting rejält, men han har ju trots allt spelat utan korsband. Det är ju medicinsk fakta under 7 månader. Sen hur mycket liksom det påverkar, han kunde ha gjort den operationen och varit där med laget i alla fall då. Men på något sätt så är visar i alla fall för de yngre att kolla, det är på den här nivån vi ska vara. Det är så här man blir vinnare. Han har ju sagt att han ska prata efter säsongen. Mm. Jag tror inte att det osar om att här finns det mer att säga. Här finns det en sitta ner intervju med Sky då, som man brukar gilla att sitta med.
Det är lättan kanske.
Kan ju vara. De är ju numera kollegor också och inte bara vad man hör. Nej. Så att de kanske ska sitta ner och bara prata om.
Det enda man vet är att det är ingen svensk som får den här sittningen.
Nej. Det är inte lullen på Göteborgs-Posten som får sitta ner med Zlatan. Det är det sannolikt inte.
Men det jag tänker på när jag liksom försöker dechiffrera det Zlatan kommunicerar, när jag försöker liksom ta in då att all kommunikation från Milan-håll och allt som sägs från lagkamrater och tränare och, är ju att han ska... Alltså, vet du vad jag landar i? Min analys på det här är att det är helt otänkbart för mig att Zlatan då ska genomgå vad han nu säger att han ska genomgå. 7-8 månader av rehab och komma tillbaka från det här. För att spela februari, mars, april, maj. Eller mars, april, maj. Han kommer köra 23-24 också. Annars är det väl konstigt.
Fall, ja, men,
det är alltså så här, man gör ju inte det här som han ska göra nu.
Nej.
Man genomgår ju inte den prognosen och ställer sig in på den prognosen för att eventuellt spela fotboll i 3 månader till om ett knappt år i ett lag då som eventuellt där och då ligger femma i Serie A, som Milan absolut kan göra med lite stolpe ut, några dåliga värvningar och kanske framförallt att man blir av med en eller två nyckelspelare i det här laget.
Men vet du vem man är?
Nej, jag säger bara, alltså addera då att man högst troligt kan ha lämnat Champions League redan i gruppspelet precis som man gjorde i år. Ska någon då försöka intala mig att Zlatan ska kämpa sig tillbaka för det här för att vara med i 3 månader till och sen hänga upp skorna i björken? Helt otänkbart.
Men han kommer ju bli, tycker jag är ganska uppenbart här. Alltså han kommer ju bli den här sexiga rollen som man saknar i den moderna fotbollen. Den jag uppskattade väldigt mycket på 90-talet. Den som gör att det pirrar i hela kroppen.
Spelande tränaren.
Brolin i Crystal Palace.
Brolin och Lombardo.
Men spelade Lombardo, ja. Han gjorde det. Ja, 2 spelande tränare. Jag är helt övertygad, om att han det kommer att kommuniceras i början att han bara är spelare. Men att det sen kommer övergå till att han är spelande assisterande tränare i det här laget.
Tror Dennis Östlund var spelande tränare i Assyriska. Ja, trodde inte skulle landa i Dennis Östlund här för 3 minuter.
Men du har väl i Gnaget nu så har du ju målvaktstränaren.
Ja, Kenny Stamatopoulos.
Kenny Stamatopoulos, även om han satt väl på bänken här ganska mycket.
Han är väl reggad, absolut. Ja. Men han är ju också väldigt lite tränare.
Jo, det är han ju. Alltså, det är ju sexigare med Milan och Zlatan som ingredienser och en spelande tränare. Jag tror att det är där det kommer landa.
Kanske. Jag,
då kan han väl vara det fram till han är 50.
Jag tycker i alla fall att det är märkligt få som har tagit den här taken.
Han har ju varit spelande tränare mer eller mindre nu.
Ja, absolut. Ja, han var ju spelande förbundskapten också i 7 år.
Det är bara en fråga om vad det står på visitkortet, det är bara ändra.
Mm. Sen var han var ju spelande förbundskapten också i 7 år.
Det var sannolikt också.
Men håll med mig. Det är liksom så här, när det gick upp för mig att okej, det är så här det ska bli. Ja, inte fan, ska han spela 3 månader till då om ett knappt år?
Nej.
Han tänker ju spela minst 2 år till.
Ja.
Så luftade jag den här tanken med Kim i lördags. Så sa jag så här tänker jag. Och Kim sa, ja det är ju klart. Mm. Du gör ju inte det här för att spela 3 månader till.
Nej.
Då är man ju galen. Mm. Det vore
samtidigt
det inte,
så tänker man på de här tårarna, saknar grabben och grabbarna och alltihopa här hemma.
Har du helt stängt dörren till att Zlatan också kanske är lite galen?
Nej. Han är nog så lite av ett psykfall. Ja, jo.
Nej, men inte lite av ett psykfall, utan så här, att det kan finnas liksom en mental störning där.
Ja.
Att det är så här... Han måste få hjälp med att sluta.
Ja, men det går ju så jävla bra.
Han måste medicineras.
Sätta på tung medicinering här nu.
Ja, jag säger så här. Zlatan kommer spela fotboll säsongen 23-24.
Definitivt. Jag säger att han kan fortsätta som spelande tränare i en uttalad sådan roll, ombytt på bänken.
Det kommer liksom aldrig ta slut.
Nej.
Du kommer hinna bli morfar.
Stellas karriär är liksom över. Du sitter Zlatan fortfarande på bänken som spelande tränare ombytt. Jag karate sparkar på smågrabbarna.
Ja, alltså, jag ser dig bli morfar innan Zlatan.
Ser du Zlatan bli morfar?
Nej, han behöver väl en dotter för det.
Farfar.
Mm. Det är väl klart. Alltså, spelande farfar.
Alltså, äldsta grabben Maximilian,
Maximilian är väl 06.
Vincent är 08. Maximilian Vincent, 06.
Just det, det var Vincent som Inter-supporterna hälsade. Mm. Välkommen där nu. Mm. Vann mot Genoa 2008. Okej, okay, ja, Maximilian 06. Ja, vadå? Han är 17 år nästa år.
Mm. Morfar på plan. Det kanske är det som är
drivkraft. Spelande farfar.
Farfar på plan. Har någon någonsin varit det?
Nej, det kan ju
inte. Har du. Han kan bli unik som farfar. Han får man jobba max. Du har hittat någon.
Vad sa du?
Han jobbar på max här. Han vill ju bara ha liksom, han vill ju bara bli ihågkommen. Historisk.
Champions Leagues äldste målskytt genom tiderna. Zlatan Ibrahimovic tog rekordet från Francesco Totti. Han var dessutom farfar vid tiden.
Kan hända.
Gunnar Gren var väl så extremt gammal när han slutade. Alltså Gunnar Gren, favorit.
Han var inte farfar.
Det tror jag fan att han var. Det kan
då fick man barn tidigt.
Ja, exakt. Mm. Det kan säkert någon lyssnare hjälpa oss med.
Finns det någon morfar eller farfar där ute?
Jag kan tänka mig att Gunnar Gren gjorde sista säsongerna i Göteskärt någonstans. Ja. Var ni Gais eller ÖIS eller... Han har ju släppt. Ja. Gunnar Gren och Zlatan. Ja. Farfar båda två när de slutade.
Toto Bluto är ruskigt glad över att vara sponsrad av Weird. Ni vet att nya, tunga, kaxiga men också nytänkande storspelaren på kalsong- och underklädescenen. Ni kan liksom inte ha missat deras pyrande entusiasm och utanför boxen sätt att gå sin egen väg, va? Så vad är grejen då? Jo, grejen är stilrena, mjuka, sköna underkläder i bambu. Jajamensan, bambu. Det är så skönt mot pungen, hörni. Men det finns också för tjejer. Och det är högsta jävla kvalitutta eftersom vi är ledsnat på att ni går där ute och nöjer er med halvdana grejer. Eller vad säger ni om deras egen devis? Your basic doesn't have to be basic. Ja, men det är lite exakt vad det är. Städa ur de gamla trötta stött och malätna kalsongerna i lådan. Fimpa strumporna dina fötter hatar och lämna färgglada underkläder med överdimensionerande loggor bakom dig. We are det här! Och ju snabbare du fattar det desto bättre. Kliv in på weird.com, spana in utbudet och fråga dig själv om det inte är precis det där du vill ha i översta lådan i garderoben. Bambu all round, snyggt, clean och framförallt av en ruskig kvalitet som man måste uppleva. Finns det någon rabattkod undrar ni då? Eller ska Weird hålla på och fjanta sig som andra och inte vilja ha en kod för att det blir löket och fattigt? Nej. Det är väl klart att Weird fattar att ni inte bara vill ha underkläder av högsta snitt. Ni vill ha dem till rabatterat pris också. Ska det bli 10%? 20%? Nej. Toto 30 ger 30% rabatt på ert köp. Så det är bara att kika in på web.com. Påbörja renoveringen av underklädesutbudet. Gör det nu. Pronto, Toto! Vi säger stort tack till Weird för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tillsammans med Swedish Match och stiftelsen Håll Sverige rent så vill vi lyfta informationskampanjen som just nu rullar om att förbrukade snusprillor, ja, de hör hemma i papperskorgen och ingen annanstans. Sen jag fick den här kampanjen i mitt knä och jag började göra mig själv medveten om problemet med att det ligger prillor precis överallt på husväggar och ute och i toaletter och så vidare. Så började jag ändra på mig. Och det var kanske den enklaste livsförändringen som jag har gjort någonsin. Kika in på tack för att du slänger snuset i soporna.nu. Där får man mer information om hur vi snusare tillsammans kan minska nedskräpningen. Och det är faktiskt ordentligt. Snuset, det ska ligga i soporna. Ingen annanstans. Vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri. Hörrni, vi har ju en megatävling just nu. Det är VIP, det är premium, det är faktiskt helt otroligt. Ni kan kika in på våra sociala medier, både Toto Balotto och Toto 5. Där beskriver vi också hur det funkar. Man kan klicka sig vidare direkt till den här tävlingen. Vad är det för någonting man kan vinna då? Känn bara på detta. Biljetter till Sveriges öppningsmatch mot Holland i Heinekens VIP-loge på Bramall Lane i Sheffield den 9 juli. Och det är för dig och en kompis. Alltså. Vi tävlar ut två vinnare som får ta med sig en vän. Det är flygresa såklart till och från Sheffield och väl på plats, bo på hotell, få käk. Men det är premium. Vi säger stort tack till Heineken Alkoholfri som är med och möjliggör den här tävlingen. Och sen så ser vi fram emot också att få haka på vinnarna. Jag vet att Petronella i Toto 5 redan har bokat med sig på den här resan. Så att det blir mäktigt!
Vi har redan kort berört den miljardmatchen som spelades på Wembley, alltså kvalfinalen från Championship om den sista platsen i nästa säsongs Premier League. Det stod mellan Huddersfield och Anders Strömmings Nottingham. Det blev de sistnämnda som drog det längsta strået via en självmålsseger med 1-0. Fatta också, alltså på tal om Birindellis indianare där. Alltså att som...
jag tror att det hade slutat med seger för Måns alldeles oavsett. Ja, han såg mycket starkare.
Och det hade nog slutat länge med seger för Nottingham det här också. Men att som Huddersfield-spelaren då, att få gå på semester som den som avgjorde finalen åt fel håll i egen bur. Nej, alltså det är såna öden den här tiden på året. Bottenlöst
idrottsligt mörker.
Ja, som ska liksom beseglas eller ristas in i fotbollshistorien med antingen evig kärlek eller liksom för alltid förknippas som den spelaren. Ja. Sen så kanske liksom inte en halvdan medioker spelare i Huddersfield blir känd för den stora massan. Men i hans karriär, i den klubben, så kommer han ju alltid vara liksom så här, jag gjorde självmål i playoff-finalen på Wembley. Skickade Nottingham upp i Premier League. Jag tycker det känns kul att Nottingham är tillbaka i Premier League. Det är en klubb som jag har saknat av liksom nostalgiska skäl. Jag tror också, jag tycker det jag har sett av Nottingham under den här säsongen, att de har jävligt mycket bra på gång.
Nottingham för mig, ända sedan jag varit barn, har alltid varit lite extra spännande. Eftersom det är just Nottingham och jag gillade...
Robin Hood,
när man lite, så jag tänker på sheriffen av Nottingham väldigt mycket när jag tänker på Nottingham. Och det är det enda som gör att jag tycker att Nottingham är spännande.
Ja. Nej, men det är väl en anledning så god som någon.
Ja,
ja grattis till Nottingham, grattis till Anders Ström. Fortsätter rulla på, fint för Strömming.
Fortsätter rulla. En jävla kusen som ska springa hem något nu snart.
I övrigt så kan vi väl bara konstatera, för att följa upp det vi pratade om med Hoffman i fredags, alltså post-cupfinalen, att det ska bli jävligt spännande att se här nu vad som händer med dels Bayern men också med Malmö. Jag sa ju att jag har ju liksom lite Juventus-vibbar här nu på Malmö, att nu kommer de stämma i bäcken och ta 9 raka. Och så åker man ju upp till Stora Valla. Ola Toivonen behövde väl 3 minuter eller något för att sänka sin gamla moderklubb, fylla på med ytterligare ett, och sen så tar Malmö en sån här tung seger, dag på jobbet, går på treans växel, och man följer upp den där cuptiteln med att ta ytterligare en trea i liksom jakten på den yttersta toppen. Parallellt med det så torskar ju Bayern, vad jag förstod det som, fair and square. Det var ingen snack. Alltså, det var inte tre stolpar och två offside-avvinkande mål som försvann, utan att Värnamo, de vann knappt, men ändå rättvist.
Tröttkört Bayern såklart efter 120 minuter. Jag förstod ju sen att det var på grund av landslagssamlingen som var på måndagen, att det inte gick att spela då. Men jag tyckte när jag såg det att det var lite konstigt tätt inpå att spela på söndagen när man precis har spelat en cupfinal.
Mm.
Och det tror jag påverkade Bayern på naturgräset borta mot Värnamo mer än vad det påverkade Malmö i det här fallet.
Absolut.
De har också bredare, men lite Malmö bredare trupp.
Men Malmö spelade samma dag. Alltså, Malmö fick samma intervall och gjorde det jättebra.
Absolut, de gjorde det bättre.
Och jag tror att det, om något så var ju skillnaden. Malmö var där på ångorna av en titel och att vi reste oss.
Finns också en erfarenhet att spela var tredje dag efter Europa som finns i Malmö som inte finns i Bayern.
Men det blev ju en blytung avslutning då på den här våren för Bayern som gjorde det så jävla bra. Dels initialt i kuppen men också inledningsvis i Allsvenskan här. Att på bara några dagar bli av med serieledning, inte lösa titeln, inte lösa Europa och sen då avsluta med en torsk mot då ett Värnamo som man absolut ska slå ifall man har tänkt att göra allvar av några SM-guldambitioner.
Jo, men de är ju med.
Det är klart att de är med, jag säger bara.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det blir ju en extra tung match och förlust att gå till sommarledighet på.
Så är det.
Det är klart att den...
Det säger ingen mål.
Ja. Man får väl glädja sig åt ytterligare 8 år av Hammarby historia istället. Som klubbades igenom igår.
Grattis.
Bayern som alltså bakdaterar sin födelsedag från 1897 till då 1889.
Var det inte någon rodgubbe som hade jobbat det? Jag tror att det var det. Alltså någon som har liksom jobbat en motion i 3 år. Typ, och gått tillbaka i historien och sådär.
Jag kan
vara helt snett ute på det. Alltså, jag har intresserat mig otroligt lite. Jag såg någon tweet typ om det.
Ja, men, samtidigt så kan jag högakta och älska att det finns liksom historienördar som går igenom gamla mötesprotokoll från slutet av 1800-talet och verkligen gör grävgnugget.
Just det, Pelle Kortsack.
ja, men exakt. Alltså, de supporterna högaktiga.
Pelle Kortsack, älskar dem. Pelle Kortsack hade ju inte tillåtit Djurgården att gå liksom 8 år kort. Det hade ju skett direkt.
Framförallt så har väl Kortsack sett till så att varenda jävla beslut går ju enkelt bakdatera i liksom ett loggat arkiv. Det finns inte en enda oklar liksom mötesstund i Djurgårdens historia. Men jag fattar ju samtidigt också att det blir lite liksom fnissig stämning på sociala medier när Bayern bakdaterar sin födelsedag. Och det finns tatueringar där ute med 1897 och det finns en enkel dörr att sparka in för de som menar på att ja, då blev det ytterligare 8 titellösa år i Hammarbys historia. Jag kan hålla 2 tankar i luften samtidigt här.
Vad fan? Herregud. Det är klart att det är roligt att göra sig lustig över.
Mm. Men i övrigt så var det väl en perfekt våravslutning för både Djurgården och AIK. Som det satt väl lite hårdare inne på Olympia än vad det gjorde på Tele2. Målglatt, dock vinstlöst mellan Peking och Elfsborg. Och det känns väl lite symptomatiskt också för deras vårsäsong att det finns såna jävla toppar i båda de där lagen.
Mm.
Men det kommer inte gå att takta med i toppen om man inte vinner fotbollsmatcher.
Nej.
Det gör däremot Häcken och det ska bli jävligt spännande att se vad som nu händer med Alexander Jeremejeff när han har väl Daniel Larsson som agent numera. Om det går att kränga,
att vet en del
om det går att kränga den där gamla målmaskinen.
Kränger man så säljer man ja. SM-guldet. Behåller man honom så kommer man säkerligen vara med hela vägen. Vad säger Friberg förresten om hans situation?
Ja, men Danne har ju Erik nu också. Lite mer svårsålt där.
Men han jobbar.
Vi satt ju på Sturehof i söndags och så satt ju Friven och pressade Danne. Har du någonting åt mig nu då? Hallå?
Fönstret öppnar. Vart ska jag?
Nu är fönstret, alltså Bologna. Nu får ju du börja liksom jobba. Jag är redo.
Cremonese nykomlingar i Serie A. Hej,
jag har snackat med Malin. Jag har kollat med skolan hur vi ska göra med ungarna. Alltså nu måste ju du börja liksom. Nu är det du som ska leverera besked till mig. Vad är det som händer? Danne sitter där och vet att det är... Det är tomt i mejlkorgen. Det är inte många mejl som har ämnesrad Erik Friberg.
Nej, det är lite fler träffar på sökningen Jeremejev i mejlkorgen.
Så är det. Men jag tycker att det är kul att Högmo och hans relativt anonyma lagbygge med bara massa norrmän och danskar och svenska spelare från ganska obskyra håll och kanter gör det så jävla bra som de gör och knäpper den samlade expertiskåren på näsan.
Ja, verkligen. Och så här säger vi grattis till också som gick upp i Ligue 1. De vann över Saint-Étienne. Och
det var väl inte riktigt rubriken, va? Att Auxerre gick upp, utan snarare att Saint-Étienne åkte ur. Helvete! Vilka kaosscener.
Ja, de kutade ju bort liksom och ville åt vippläktaren på något sätt och ägarskapet och det. Och det haglade ju bengaler mot...
Fick ju den där ensamma sulade bengalen efter cupfinalen på Tele2. Att framstå som ganska mild.
Det jag försökte på något sätt nyansera.
Ja. Jag läste
även om det här inte hade hänt så vill jag vill ändå nyansera. Det var inte så farligt. Vi fick ordning på det. Eller vi, polisen och ordningsvakterna fick ordning på det ganska snabbt.
Jag läste någonting om någonstans runt 50 skadade. Att det är skadekostnader på arenan upp mot liksom 1 miljon euro. Det här är ju såklart... En koloss, en bjässe som får lämna, och det är inte svårtytt att se vad det här betyder för supporterna, vad det här betyder för stan när det där är reaktionen på degraderingen.
Nej.
Å andra sidan så är väl också känslan, jag vet inte om du delar den, men att Saint-Étienne, precis som några andra tyngre klubbar, anrika klubbar, stora klubbar i vissa stora fotbollsländer, det kanske inte behöver vara helt fel att börja om också.
Nej men verkligen inte. Alltså, Hamburg som var dinosauren, här var man väl en liten mini-dinosaur då, 18 år i högsta ligan i rad, och en klubb som har den stolta historien, men inte i närtid då, för att koppla an till Liverpool, men ändå som har vunnit många ligatitlar och varit segerrika. Det är klart att det blir så här. Det blev ju kaos också när Hamburg åkte ur. Alltså bara när vi var där så var det ju liksom mycket rusningar och det var stor kritik liksom gentemot de som hade lett Hamburg till den situationen man var i, och som sedermera blev att man åkte ner i Zweite. Precis samma här då. Jag tror nog också att det kan vara bra för Saint-Étienne att åka ner.
Ja, så kan en degradering generera de där känslorna, de där aktionerna?
Om man inte blir en dinosaurie i Zweite eller i Ligue 2 då. Alltså ja. Nu är Hamburg på väg dit. De bygger ju upp en
Jag menar bara att när degraderingen genererar det där, förstå också vad det kommer innebära när man om ett år eller två eller fyra år tar steget upp. Förmodligen med en bättre organisation, bättre ekonomi, en helt annan liksom plan och förståelse för vad man gjorde fel sist det begav sig.
Ja.
Alltså det kommer vara en jävla positiv rekyl
i Hamburg liksom, med den positiva stämningen som ändå rådde inför den playoff avslutande matchen mot Hertha.
Nu ska vi inte hålla er på halster längre, utan nu är det dags att förkunna Toto Ballon Maj. Ska du bara kort för nytillkomna lyssnare eller lyssnare som under våren ännu inte riktigt förstått vad Toto Ballon går ut på, dra en kort liten recap, vad det är du gör här?
Ja, men det får bli så att jag inför detta för att se till att hjärnan blir lite pigg, tar en Celsius, i det här fallet då Tropical Vibe. Vi står inför en otrolig härlig sommar. Du har checkat ut och Det bästa sättet att börja dagen på är såklart att ta en Celsius för en hälsosam livsstil som jag lever. Men just Tropical Vibe, den får i alla fall mig att tänka på sommar. Så nu är jag pigg i skallen efter den här bumpen och påminner då folk om att det är en objektiv lista. Det har varit det, sett till vad man vinner och vilka prestationer man har stått för individuellt under säsongen. Vissa saker är viktigare än andra, men där jag också vill påminna många om att subjektivitetstrappan lanserades inför förra. Så att ju närmare vi kommer, desto mer subjektiv kommer då Toto Ballon att bli.
Och det här är alltså inte en topp 5-lista över de du tror kommer vinna Ballon d'Or.
Delvis.
Det är heller inte en lista som är, jag vet att jag frågade dig tidigare i våras, så att så här, om Ballon d'Or hade delats ut imorgon, är det så här det hade slutat?
Och heller ingen lista från liksom bästa, världens bästa spelare den här månaden, utan det är ju sett till hela säsongen och det är därför den är så intressant. Ja. Det är därför den är också så intressant att liksom följa. Sen så kommer ju också ingredienser som till exempel subjektivitetstrappan som jag tycker gör den ännu mer spännande.
Men så vad är det för lista då?
Det är en objektivt subjektiv lista.
Ja, som alltså förkunnar vad?
Som förkunnar den som jag delvis tycker, men också den som objektivt borde vinna Ballon d'Or.
I augusti? Eller imorgon? Eller nej, här idag?
Nej, i augusti när den ska delas ut.
Okej, okay, ja. Jag tror att jag är med.
Ja.
Jag tror en del lyssnare är med. Vet att många lyssnare
finns
inte
längre. Finns en t-shirt borta på nakatav.se eller en sweatshirt där man kan kolla på bara för att påminna sig själv om vad den är.
Ja. Ska vi recapa Toto Ballon april eller är det också helt inaktuellt? Kanske bara ska skita det.
Ja, vi skiter det. Vi går på majlistan direkt efter Champions League-finalen. Som folk förstår så är det den, alltså, den är ju smutsighet nu, va? Den här listan. Det är ju mycket väl. Mycket kan ju hända under sommaren. Och det är många som då protesterar. Vadå? Jo, men i och med att den är subjektiv så kan ju mycket hända under sommaren.
Ja,
alltså, det är därför subjektivitetstrappan är så viktig. För att den här ska fortsätta leva saker och ting. Jag kan ju känna också av, rent objektivt kan jag ju känna av vindar och sånt som blåser åt olika håll. Så att tror inte att det här liksom är augustilistan för att det inte kommer spelas någon intressant fotboll fram till augusti.
Det kommer komma en Toto Ballon juni och en Toto Ballon juli.
Skojar du?
Såklart.
Ja, självklart.
Men okej, femma på Toto Ballon maj.
Femma på Toto Ballon maj, Mohamed Salah.
Okej. Okay. Minns stolpskotten mot Inter?
Vi minns det. Vi minns också att han nu, för att följa upp det, var Liverpools bästa spelare i finalen.
Tycker du det? Mm. Okej.
Okay. Han där.
Ja.
På köp fjärde det. Plats, kanske något oväntat. Alltså det är så lätt att man fokuserar tillbaka bara på den här matchen. Champions League-finalen och prestationerna i den. Jag ser till helheten.
Kort bara, tänkte du också på Dennis Bergkamp när Salah tog ner bollen, ja, i det där friläget?
Ja, det gjorde jag.
Så jävla Bergkampsk nedtagare.
Var det hela aktionen. På fjärde plats då en spelare som jag tycker, som vi pratade om med Hoffman, som jag tycker har gjort en fantastisk säsong och verkligen har varit liksom de stora matchernas man. Och det är Kevin De Bruyne. Han kan klättra under sommaren, kan jag säga.
Gjorde det någonting med Kevin De Bruynes aktie på Toto Ballon-listan när han tydligt kommunicerade ut att han inte var speciellt peppad på att spela Nations League?
Ja, nej, men det befäste hans plats på listan och det är därför jag säger också att han kan mycket väl komma att klättra, ja, på listan. Det ska trots allt spelas Nations League och det betyder någonting. Trea på listan.
Kevin De Bruyne vet bara inte vad.
Trea på listan, nu kommer en riktig
en bomb.
Bomb här.
Oj.
Trea på listan som inte har varit med tidigare. Courtois. Och jag säger så här, räkna inte bort någon från att vinna. Tro inte att Benzema bara går in och vinner Ballon d'Or i slutändan. Tro inte att han vinner Toto Ballon, för det kommer ju en vinnare med gala och alltihopa vad det lider här. I och med att när vi väl når dagen då Ballon d'Or ska delas ut, då har vi också klättrat på subjektivitetstrappan. Då är Toto Ballon viktigare att vinna. Då ska jag nog säga att det är 100% subjektivitet än att vinna Ballon d'Or.
Tvåa på listan.
Van Dijk.
Van Dijk.
Jajamensan. Jag tycker att han gör också en helt fantastisk säsong. Så att jag liksom, de här framförallt, ja men de här fyra, de kan komma och liksom, alltså det är större chans att de ändrar plats än just nu då nummer ett på listan, som är helt omöjlig att plocka bort. Vi behöver liksom inte vrida och vända på något. Vi behöver inte prata subjektivitetstrappor, matematiska formler eller vad du nu vill. Utan det är bara så att Benzema är just nu överlägsen.
Jag tycker också att den definitiva spiken i kistan hamrades dit av titelinnehavaren Lionel Messi i en argentinsk intervju här igår, där han sa att det inte ens är en diskussion. Alltså, ge honom den bara. Och när Messi säger så, då kan liksom inte ens
han också.
De som Nej. Menar på att Messi alldeles oavsett allt det där världens bästa fotbollsspelare tycker att Messi ska ha den.
Ja, men det hade ju haft något om han sa Courtois. Alltså då hade ju hans ord varit lite så här, shit, ska vi ta in det här i beaktning? Jag kanske hade placerat Courtois
eller att han hade sagt att han själv skulle ha den.
Det tycker jag hade i och för sig varit pickt. Men, nej, men Benzema i toppen, där har ni alltså. Nummer ett, Benzema. Nummer två, Van Dijk. Trea, ny på listan, bomben, Courtois. Fyra, Kevin De Bruyne. Och femma, Salah.
Vad säger du till dem som kommer fråga dig vart Luka Modric är?
Han är bubblad tillsammans med Leao och många andra.
Bubblar.
Han kan ta Vlahovic. Sig in på listan. Han är inte ens nära. Han är på balja nu, Sports Urnia.
Men vi minns alla. Han kom väl femma, Toto Ballon januari. Vlahovic.
Ja, vi kommer ihåg det.
Härligt då!
Det är det som är så roligt. Och så här kommer vi liksom starta en ny Toto Ballon liksom bara för att blicka fram till i september. Vi tänker den resan sen hela vägen fram.
Ja. Sadio Mané?
Sadio Mané bubblare såklart. Vann Afcon. Tycker också, hade han gjort det där målet och Liverpool hade vunnit titeln, kanske till och med 1-0. Vette fan, alltså med Afcon och liksom, man hade till och med gett Benzema en kapp. Det är så små marginaler även i Toto Ballon.
Ja. Han hade ju förmodligen inte flyttat på Salah. För de där stolpskotten mot Inter, de glömmer man inte i första taget.
De glömmer man sannoliken inte i första taget, herregud.
Ja, härligt hörni, då har vi gått i mål med den internationella klubblagssäsongen.
Tack för mig.
Nu är det väl fan färdigt. Eller ja. Är det någon jävla liksom, negativt kval i Serie B kvar också?
Nej. Palermo ska upp i Serie B. Så det är kval upp där också. Ja. Det är en jävla stämning borta på La Favorita. Och det är väl så i alla länder, misstänker jag.
Men överlag så är vi i mål. Ja. Vilken jävla säsong det har varit.
Otroligt.
Det är svårt att greppa alla intryck och alla stunder och alla minnen när man försöker blicka i backspegeln. Men vi gör i alla fall ett försök tillsammans med Jesper Hoffman i övermorgon att summera Premier League-säsongen. Då ska oraklet dela ut årets i en väldans massa kategorier, både i top 6 och utanför top 6. Det blev en härlig stund.
Jag älskar att du säger top 6. Det är väl ändå inte top 6 som delar ut, utan det är big 6.
Så är top 6.
Ja, du sa top 6.
Ja, jag menar det.
Top 6 händer ingenting. Alltså, vilka är sexan?
Det finns väl ingen som heter top 6?
Nej, det finns inte.
Men top 6 utgjordes i år av big 6.
Europaplatserna hade det kunnat vara om det inte fanns Conference League.
Jag vet.
Men är det top 7?
Ja, men top 6 utgjordes i år av big 6.
Var det så?
Jag hade väl tur i min felsägning.
Ja, det var fan tur.
Men det var i alla fall Big Six-klubbarna jag åsyftade. Mm. Så att, var med oss i övermorgon när Hoffman återigen finns med från studion och tar Premier League-säsongen i mål. Var också med på era Simor-abonnemang. För även fast den internationella klubblagssäsongen är över med Serie A, La Liga och Champions League i spetsen, så finns det en jävla massa goa grejer att kika på här nu under sommaren. Och ledigheterna som förhoppningsvis många av er snart går in i. Eller kanske redan har gått in i. Nya säsongen Fartblinda. Ruskig nivå. Det är din gamla polare, Varela.
Jajamensan, Padin som han hette på den tiden.
Vad var ni gjorde? Ni sålde? Ni...
Jag var chef över honom på Salus Ansvar. Vi sålde sakförsäkringar och medlemskap i olika organisationer. Alltså typ Jusek och Svenska Skogen eller vad heter de? Ja, så här, olika organisationer.
Det är fantastiskt. Alltså.
Vi jobbade så mycket. Jag gav ju Padin, han fick jobba lite vad han ville. Han hade fri roll på mittfältet. Skapade god stämning i gruppen och sådär. Men det var ju precis innan han fick sitt genombrott i Snabba Cash.
Men skulle Varela komma knallande så här på Kungsängsgatan,
En kram.
Då hade det varit kram och liksom...
Ja. Liksom, han också, precis som du har gjort, har ju burit ur mig från liksom söderkrogar. Men det är ett bra tips. Jag ska bara säga ett tips
det
till.
Det finns ju bara ett tips. Slumpgenerator.
Ja. 1-25. Det är bara googla slumpgenerator och sen så tar ni den bäck som kommer upp helt enkelt. Det finns ett tips till. Och det är ett faktiskt tips. Det är ju så att Sverige möter Slovenien i Nations League. Och då har vi knapat ihop en raket bort hos Betsson. Vi satte ju kusen till 15 gånger pengarna. Vi viftar med händerna här och snurrar näven och så vidare. Men vi har ju liksom inte gett upp här nu bara för att klubblagssäsongen är över. Utan vi kliver på en raket, bollalagen i mål, över 2,5. Jan Andersson ska spela 4-3-3. Det är klart att den här backlinjen kommer åka på någon mål. Bollalagen i mål, över 2,5. Isak gör mål. Jag har en känsla av att Alexander Isak kommer att bli lite av en symbol för det här landslaget framåt. Och jag tycker redan, dels han har axlat det ansvaret, jag tycker man känner på Friends, att det är mycket Isak. Han har lite att bevisa nu också. Jag tror att han går in mest motiverad i de här Nations League-matcherna av alla svenska spelare. Så ser sjukt mycket fram att se hans individuella prestationer. Kom ihåg, 18bast, stödlinjen.se finns om man har problem.
Vi hörs igen på torsdag tillsammans med Hoffman. Sen så hörs vi igen om en knapp vecka när det är måndag igen. Då så ska vi summera 2, kanske rent av 3 svenska Nations League-landskamper. Det är ju det är bråda dagar för Janne och Wettergren och gänget. Det är väl Slovenien och sen så är det Norge och sen så är det match igen och det är Norge igen.
Det är bara åka.
Det är bara åka med. Hörrni, ta hand om varandra. Ha det så himla bra. Till dess att vi hörs igen. Ciao.
Ciao. Cut loose, cut loose.